Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu ska vi få höra fortsättningen med Eva Elmström, barnmorskan som vill göra skillnad på alla plan och se till att vi alla ska ha tillgång till all kunskap, för den finns. Hon vill förbättra, inte förvirra. Hon talar om klimakteriet och hälsovård, hur vi blir mötta av professionen, vad som kan vara förebyggande egen kunskap om hälsa för att undvika oro och otrygghet. Och hon vill också att vi ska slippa dåliga förklaringar och feltolkningar. Eva vill också ta bort ord som hormonell obalans. Hon vill lyfta sexuell hälsa som något som har flera sidor, eftersom det inte alls bara handlar om att alla ska vilja ha sex. Och en annan sak som chockade mig i samtalet med Eva är hur prestige hos vårdgivarna kan stå i vägen för tillgången på rätt vård och kunskap. Så välkommen att lyssna. Eva Elmström, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Du och jag kör ju ett litet maratonpass här. Vi har ju pratat väldigt mycket i förra avsnittet om ganska konkret grundmässiga frågor som är intressanta för de flesta kvinnor, tänker jag, som är intresserade av hormoner och klimakteriet och så vidare. Så välkommen tillbaka. Vill du göra en liten introduktion av dig själv, Eva?
Ja, tack. Jag är barnmorska, 30 års erfarenhet av kvinnohälsa. Jag har jobbat väldigt intensivt med klimakteriebesvär de sista 4-5 åren. Och jag är oerhört intresserad av kvinnohälsa. Känner idag att jag har en gedigen grund att stå på. Och den grunden har ju då lett fram till att jag nu kommer ut med en bok här, som heter Klimakteriet, handbok för vårdgivare. Och den har ju då kommit till i syfte att förbättra klimakterievården, att kvinnor ska kunna känna sig tryggare och få bättre information och stöd från oavsett vilken vårdgivare de går till. Mm.
Eva, vi fick en kort introduktion till boken i förra avsnittet och nu är jag intresserad av då hur du ska få ut den här. För det är ju helt uppenbart att alla har inte tid eller lust att förkovra sig i den här branschen, om jag nu får kalla det för det, som behandlar kvinnor i och kring klimakteriet. Och vad är det för kunskap den innehåller och varför måste den ut?
Ja, hur den ska spridas, det är ju då via bokförlaget. Sen så håller jag ju föredrag och där pratar jag ju såklart om den här. Det var också en reproduktiv konferens häromdagen. Då var det 500 barnmorskor där som har fått förhandstitt på den. Sen hoppas jag ju att, jag vet ju ändå hur många barnmorskor som ropar efter kunskap om, och som verkligen ser fram emot att få den här boken i sin hand för att få lite mera kunskap. Och det som står i den här boken, det är ju då, den är ju en klinisk bok, det är ju inte bara en teoretisk bok det här. Det finns verkligen bakgrundsinformation, bakgrundsfakta. Men det är också en klinisk handbok. Hur ska jag tänka i mötet med en kvinna? Vad är det för frågor jag behöver ställa? Vad är det för svar jag får? Hur ska jag tänka när jag får de här svaren? Hur gör jag en bedömning? Vad är det för faktorer jag ska ta hänsyn till? Behöver jag hjälp av andra professionaliteter? Det här tvärprofessionella arbetet. Lite så är den tänkt att användas.
Men den är ju även skrivna för allmänläkare och till och med gynekologer, och det vet vi ju sedan tidigare att gynekologerna, det finns ju liksom ett kunskapsglapp där också på många sätt. Så att jag tänker att den passar ju alla.
Den kommer passa väldigt många, och även fast man har lite kunskap sedan tidigare så vet vi alla att det mår bra, att man mår bra av att höra det flera gånger. Och det är inte bara rent fakta, utan det handlar ju också om hur vi ska bemöta kvinnan. Att vi ska respektera en kvinna som söker på grund av olika besvär, oavsett varför besvären har uppkommit.
Just det. Och vad är det när du har arbetat i 30 år nu och framförallt fokuserat de senaste åren på just klimakteriet. Vad är det du ser att man inte får rätt hjälp med? Vad är det för symptom som det talas för lite om?
Ja, det här med värmevallningar och nattsvettningar, det vet vi ju. Och torra slemhinnor i underlivet. Men det är faktiskt mycket vi inte känner till. Och då tänker jag framförallt de här känslomässiga och mentala förändringar. Det här, kvinnor säger dagligen till mig själv att jag känner inte igen mig själv. Det skapar ju även en osäkerhet hos mig som vårdgivare. Hur ska jag kunna hjälpa den här kvinnan? Men vi får helt enkelt bara börja skrapa på ytan och gå vidare. Se vad det är som åstadkommer de här besvären. För det behöver ju inte vara könshormoner. Det kan vara att det föreligger en utmattning eller att det är stresssymptom till exempel då. Men och många av de här besvären, jag tycker också att det är viktigt att få ett perspektiv till de här olika besvären. För att könshormonerna, att de sjunker, handlar ju om åldrandet helt enkelt. Och då kan man ju börja prata om åldrandet i sig. Att många av de förändringar som uppstår där vid 50 plus, 60 plus, det tillhör ju en normal process. Vi åldras, vi lever inte evigt. Oavsett vi vill eller inte, och jag tror att vi behöver lyfta det här med att prata om åldrandet i sig. Ett annat symptom som jag tycker att det pratas om på tok för lite, det är sexuell hälsa faktiskt.
Och vad är det där du tänker är framförallt den stora grejen?
Ja, som barnmorska så pratar man ju väldigt ofta om sexuell hälsa, både med ungdomar, unga vuxna, under graviditet, efter graviditet då. Men när jag började verkligen fråga alla mina kvinnor här som jag möter om sexuell hälsa, så blev jag, det blev en ögonöppnare. För det första då att sexuell hälsa i mogen ålder, den skiljer sig ju lite åt mot sexuell hälsa i ung ålder. Men det är ju bara det att vi pratar ju så oerhört mycket om sexuell hälsa i ung ålder och det här svårigheten att hålla passionen i liv efter småbarnsåren. Men här är det någonting annat, för här sker det ju också fysiologiska förändringar som påverkar hela vårt sexliv. Och en del kvinnor bryr sig inte om detta, skulle jag vilja säga. Men det är ändå en stor del som bryr sig om och vill ha en bra sexuell hälsa långt upp i åldrarna. Men det finns väldigt få kvinnor som jag pratar med som säger att de har en bra sexlust till exempel. Men det är bara ett symptom. Det finns en svensk studie som visar på att 50% av kvinnor har mindre sexlust efter klimakteriet. Och att ungefär 60% av kvinnor över 50 år inte har ett frekvent sexliv. Och män skulle jag säga att hälften av dem är ändå nöjda med det här. Och när kvinnor kommer in i de här åldrarna, det handlar inte bara om de här torra slemhinnorna och nedsatt lust, utan det handlar också om att nedsatt känsel, orgasmerna blir inte riktigt som tidigare. Man tänker inte på sex. Självklart finns det de kvinnor som uppger en ökad lust och ett mer tillfredsställande sexliv när de kommer upp i åldrarna. Det kan ju bero bland annat på att vi inte är så rädda för att bli gravida längre till exempel. Det finns också de kvinnor som säger att de inte är i behov av att bli så att säga sexuellt återställda. De är ganska så nöjda med sitt liv som det är. Och det är inte bara kvinnor som förändras många gånger, utan det här är även männen som förändras. Men visst har jag träffat män som har kommit till mig med sina partners och frågat, finns det något piller jag kan ge kvinnan? Och så enkelt är det ju verkligen inte, utan förändringar med sexualitet är länkade både till könshormoner, till nerver, till minskad blodgenomströmning i de här organen här till exempel. Och även då könshormonernas påverkan på hjärnan. Vi vet att både yttre och inre könsorgan förändras. De minskar i storlek och tjocklek. Slemhinnan förändras, kärlförsörjningen och sekretionen från slemhinnor minskar.
Mm. Ja, det är ett enormt ämne, det är väldigt intressant. För att jag tycker också just det där att på något sätt det finns en förväntan om att alla ska vilja ha sex, man ska vara sexuellt aktiv. Det finns en förväntan, men jag tror att många blir ganska glada för att höra att nej, men hälften är kanske som jag då, om jag hör till den gruppen som inte är så intresserad längre. Och det är helt okej.
Okay. Ja, absolut. Det här med sex är ju ganska så tabubelagt, kan man väl fortfarande faktiskt säga. Även om kvinnor har svårt att prata om hormoner och deras mående kring och överlag deras mående, så är det här med sexuell hälsa ännu mer tabubelagt. Vi behöver lyfta det här. Vi behöver kanske skriva fler artiklar om just det här, och att livet kan ändå vara fantastiskt bra. Lust handlar ju inte bara om sexuell lust, utan det handlar om lust till att göra andra saker i livet, och lust kommer och går. Det man vet är att kvinnor behöver mer känslomässig näring, närhet, engagemang, ömhet, kommunikation med sin partner kring sexuella behov och de här förändringarna som uppstår. Så att partnern är ju verkligen delaktig i att, om man nu vill, få ett sexliv att fungera så. Mm. Det krävs mycket mer både fysiska och känslomässiga stimuli för att uppnå en sexuell upphetsning. Men när kroppen svarar så fortsätter den mer automatiskt.
Du sitter ju på en enorm erfarenhet av att träffa kvinnor i klimakteriet. Så om du ska ge några sådana konkreta råd.
Ja, då är det ju de här ganska så tråkiga råden som vi har hört massa gånger tidigare. Det är egenvård, alltså livsstilsfaktorer. Ta en ordentlig titt på sig själv. Är jag gjord för all den här belastningen? Behöver jag ändra någonting i mitt liv just nu? Är det bara könshormonerna som påverkar mitt mående? De här allmänna råden om livsstil är inte så dumma. Det här att faktiskt röra på sig, att se till att man ger kroppen material, det vill säga bra mat för att kunna arbeta som vi vill. Se till att man får tillräckligt med sömn. se till att man har en återhämtningsmetod. Sen är det verkligen inte så dumt att få en förståelse för vad som sker. För då kan man hänga med lite i de här förändringarna. Och det ger en trygghet för stunden när det känns väldigt jobbigt. Och också ett råd är ju det här, sök vidare om du inte är nöjd med den hjälp du får. Envishet är inte så dumt faktiskt. Och ett råd till vårdgivare, det är ju att börja fråga kvinnan om de har olika symptomen. Tänk brett, när startade de här symptomen? Fortsätt läsa på. Det här är till att börja med lite krångligt, men till slut och efter en mängd möten och ökad kunskap så kommer det att kännas lättare. Och du som vårdgivare kommer att kunna få många kvinnor tacksamhet. För det är verkligen tacksamt att jobba med de här kvinnorna.
Mm. Vi pratade lite i förra avsnittet om olika professioner som kan hjälpa på olika sätt, och här är samtalet och den här hälsohistoriken väldigt viktig, och vi hade pratat också om tidsaspekter. Så det kan man lyssna på i förra avsnittet om man inte redan har hört det. Eva, du ogillar ju flera ord och termer. Till exempel så vet jag att du inte gillar ordet förklimakteriet och hormonell obalans. Berätta, vad är det som leder oss fel, och vad är det som gör att det kan bli fel om man svänger sig med fel ord när man söker hjälp?
Jo, men det stämmer. Det är vissa ord som jag har lite svårt för att jag tycker att de kan förvirra mer än förtydliga. Till exempel det här med hormonell obalans. Det är ingen hormonell obalans när man börjar gå in i övergångsperioden och sen in i klimakteriet och till slut menopausen och tiden därpå. Utan det är en normal företeelse som sker på grund av ålder, alltså på grund av åldrandet. Det är inte egentligen hormonerna som sviktar, utan det är ju äggstockarna som börjar få slut på ägg. Vi har ganska så många ägg. Vi har väldigt många ägg skulle jag vilja uttrycka det som. Och de här börjar till slut ta slut och kvaliteten försämras. Och könshormonerna bildas ju inuti de här äggen. Så att det är normalt när äggen då tar slut att vi får mindre mängd könshormoner. Så med det sagt så är det liksom ingen sjuklig process, utan det är en naturlig process. Och det är därför också jag blir ganska så tjatig när jag säger att de här andra faktorerna, som livsstilsfaktorerna, är en oerhört viktig del i om man vill ha en bra hälsa. Sen när det gäller till exempel till förklimakteriet, så har jag lite svårt för det. För att det är en förenkling av terminologin. Jag tycker att vi vårdgivare ska använda samma terminologi för att också kunna förstå varandra bättre, kanske också för att kunna forska. Men förklimakteriet, när börjar det, när slutar det? Då är det bättre liksom att köra med perimenopaus, menopaus, postmenopausal. Så. Det är inte som så att symptomen förändras beroende på vilken terminologi man använder, utan det är bara för att förenkla egentligen då.
Mm.
Sen skulle jag också vilja tillstå att det finns tillstånd som är orsakade av hormonell obalans, till exempel PCOS, där vi har för mycket manliga könshormoner. Det är en hormonell obalans. Eller en viss infertilitet kan också vara en obalans. Men klimakteriet är absolut inte en hormonell obalans.
Nej, för då tänker jag att hela kvinnans liv är fullt av hormonell obalans, eftersom det åker upp och ner och fram och tillbaka. Ja, nej, men spännande. När vi pratade inför den här intervjun så berättade du lite grann om prestige inom vården. Och jag måste erkänna att jag är en smula chockad av det du berättade. Och jag kan inte begära att du ska berätta det inför mikrofon här nu. Men kanske för att jag liksom så här lite enfaldigt inbillat mig att man inom vården arbetar med en önskan om att hjälpa. Och man är liksom empatiskt lagd och lite samarit i största allmänhet. Men du berättar ju istället att man framförallt speciellt nu för tiden när det liksom har blivit lite olika läger och det finns både privat och allmän vård och så vidare, att man sitter och håller på kunskap, vilket delvis skapar problem. Kan du ge oss en liten insikt i det här?
Ja, först skulle jag nog vilja säga som så att de flesta inom vården är väl ändå väldigt generösa med att dela med sig av kunskap. Och framförallt ju mer kunskap man får. De här enormt duktiga gynendokrinologerna som Angelica Hirschberg. Hon är så ödmjuk och delar med sig av det hon kan, verkligen. Men det här med prestige då, så föreligger ju prestige inom vården som på alla andra ställen, tror jag, i samhället också. Man vill ju gärna kanske vara en attraktiv vårdgivare och inte dela med sig av kunskap till exempel då. Så det är lite tråkigt, men jag tror att man får lära sig att leva med det och kanske räkna med det också faktiskt, tyvärr.
Mm. Man vill vara en attraktiv vårdgivare och hålla på den kunskap man har in-house typ.
Ja, och också ta genvägar till kunskap genom att sno åt sig det andra säger.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, det här med dåliga förklaringar tänker jag ibland. Man kommer till en läkare eller en allmänläkare som egentligen inte kan riktigt det ämnet. Och då får man som kvinna kanske lite så här dålig förklaring på vad problemet egentligen är. Är det något du känner igen?
Det kan ju vara en skillnad beroende på vilken vårdgivare man träffar. Och också var i landet man träffar den här vårdgivaren. Kunskapen är ju väldigt skiftande kan man väl säga. Kommer du till en allmänläkare i Stockholm till exempel så kanske inte de tar hänsyn till de här hormonella skiftningarna oavsett var du är i livet skulle jag vilja säga. Inte bara under övergångsfasen. Jag skulle inte vilja säga att allmänläkare och gynekologer konkurrerar. Men ibland kan det också vara en oklar arbetsfördelning sins emellan dem. Vissa allmänläkare vet ju till exempel inte ens om att de får skriva ut könshormoner. Och då kan man ju börja tvivla lite på deras kunskap. Men däremot träffar en allmänläkare uppe i Norrland så kan ju de ha en väldigt god kunskap om detta. På något sätt så vi vill ju förbättra, vi vill ju inte förvirra. Därför är det väldigt viktigt med de riktlinjerna till exempel från SFOG som föreligger.
Och då tänker jag så här att konsekvensen kan bli att man får lite dålig förklaring och känner inte alls igen sig om man är lite påläst själv. Och det är ju väldigt synd. Du sitter ju nu med i en arbetsgrupp för klimakterierådgivning i Region Stockholm. Ni håller på att utarbeta en plan för hur den här rådgivningen ska se ut. Och det hörde vi i avsnitt 200. Angelica pratade lite grann om också. Jag har sett deltagarlistan och är rätt imponerad av den. Så jag tänker att det här kommer ju jäklar vad fint det kommer bli i Region Stockholm. Men hur, för det första, vad finns redan nu? När kommer den här och hur ser det ut i resten av landet?
Ja, den här klimakteriegruppen då i Region Stockholm, vi träffades för första gången live igår. Vi har bara träffats digitalt under 1,5 år. Och det är precis som du säger, det är en fantastisk rolig arbetsgrupp och alla brinner för ämnet och för att utveckla vården kring kvinnans övergångsperiod, framförallt då klimakteriet. Både i Region Stockholm och i hela landet så är det SFOGs riktlinjer som är basen. Men de är ju ganska så omfångsrika, det vill säga det här bakgrundsmaterialet. Så därför väljer olika regioner att göra egna riktlinjer. Vi kommer då att göra ett nytt vårdprogram för klimakteriebesvär för Region Stockholm. Vi utformar också en klimakteriemall som alla olika vårdgivare ska kunna använda. Och den vårdmallen är också utformad på så sätt att man uppmärksammar allt det som vi faktiskt ska fråga om. I våran arbetsgrupp så nästa steg är att ta fram någon form av utbildning både till allmänläkare och till barnmorskor för att höja kompetensen. Så vi är alla som sitter med i den gruppen, vi är ganska så drivna och vill verkligen att det ska bli bra. Men det tar ju lite tid, så att klimakteriemallen kommer nog att komma ut redan om några månader. Det här vårdprogrammet hoppas vi kan bli klart till sommaren.
Mm. Och jag blir lite nervös när man pratar om de här riktlinjerna, att det ska utarbetas nya. Alltså, kommer det komma andra riktlinjer att arbeta efter, eller är det liksom bara att man förenklar det som står där?
Det kommer inte komma andra riktlinjer, utan det är en förenkling av det som står där i.
För att det ska vara lättare, snabbare att gå igenom och förstå vad som är viktigt kanske.
Ja, precis.
Mm. Jag tycker ju också att det är intressant med resten av landet. För jag fick lite en känsla när jag pratade med Angelica i avsnitt 200. Att det finns ingenting som egentligen... Det finns ju inget som hindrar andra vårdgivare att ta efter, eller olika regioner att ta efter varandra, och att den information som finns för Region Stockholm eller Region Skåne eller vad det nu kan vara, att man inte får använda den även om man finns i en annan region. Eller finns det några sådana hinder?
Ja, det finns absolut hinder skulle jag vilja säga, i alla fall när det gäller oss barnmorskor. Uppdraget för klimakteriet och barnmorskor i Skåne till exempel är ju det är otroligt stor skillnad i de här uppdragen. I Skåne kan du träffa en barnmorska på 45-60 minuter, få en genomgång av din hälsa, information om var du är, en planering framöver. Du kan till och med få akupunktur hos en barnmorska i Skåne om det är som så att den barnmorskan har den kunskapen. Medan i Stockholm så ser ju vårt uppdrag för klimakterierådgivning på barnmorskemottagning helt annorlunda ut. Vi kan bara erbjuda klimakterierådgivning till 3% av mottagningens totala antal cellprover, och heller inte riktigt som en primär kontaktorsak, det vill säga att vi måste ha träffat kvinnan i något annat syfte, till exempel cellprover eller på prevmottagningen då, och sedan boka upp för klimakterierådgivning. Vi vet också att de här cellprovtagningarna på grund av pandemin och också ett ökat antal självtester som nu används gör att den här totala antalet cellprover minskar väldigt mycket. Och det är väldigt synd, det är väldigt begränsande, och jag hoppas verkligen att de här 3% kommer att förändras. För att vi barnmorskor har ju många naturliga öppningar för att börja prata om besvär under övergångsperioden. Och det man ska veta också är att om vi överskrider de här 3% så finns det en viss risk för att till och med vite utgår.
Du, den här klimakterierådgivningen då, på vilken vårdnivå ska den ligga i Region Stockholm?
På primärvården.
Ni barnmorskor som ändå träffar kvinnor, ni får förskriva preventivmedel, men ni får inte förskriva någon form av hormoner, inte ens lokalt östrogen. Finns det något ljus i tunneln där?
Absolut. Det ligger en proposition om att vi ska kunna få förskriva lokalt östrogen, och jag tror att det ändå är få som har någonting att säga emot den. Jag tror nog att det så småningom kommer gå igenom.
Mm, men där tar det stopp, att det skulle utökas till att systemisk hormonbehandling, den är långt borta.
Jag tror att den är väldigt långt borta, men samtidigt kan jag som då barnförskrivare av preventivmedel, där vi förskriver då när det inte finns några riskfaktorer, då skickar vi ju självklart till gynekologen. Men, och samtidigt i detta med hormoner, att varför inte att vi med god kunskap, med kanske någon form av certifiering, skulle kunna få förskriva till kvinnor kanske de första 5 åren eller åtminstone 3 åren, där absolut inga kontraindikationer eller försiktighet föreligger. Men jag tror ju inte att det kommer att gå igenom på väldigt lång tid.
Nej. Mm. Ja, på tal om hormoner och barnmorskor och förskrivningar och vad man vill ha och inte ha, vad tänker du där?
Jo, men då tänker jag ju, då kommer jag ju självklart in på det här med bioidentiskt progesteron / gestagena preparat. Och jag tycker att det är många kvinnor som önskar det här bioidentiskt progesteron. Men samtidigt ska man veta att det är inget farligt att prova gestagen. Och också att det är inte alla som mår bra av naturligt progesteron. Om man träffar då till exempel en allmänläkare i landet som inte vill förskriva bioidentiskt progesteron utan enbart gestagen tillsammans med östrogen såklart då, så tycker jag ändå att det är en bra start. Det är bättre att kvinnan mår bättre, att prova det här. Det är inget farligt att prova det. Mår man dåligt, ja, men då kanske man behöver träffa en läkare igen. Men att prova det här under ett viss tid för att må bättre, ja. Vi har ju då, förutom då gestagener och bioidentiskt progesteron, så finns ju det här dydrogesteron som är snarlikt progesteronet. Så att ibland så, till exempel när vi barnmorskor förskriver preparat för preventivmedel, alltså olika hormonella preparat, så är det ganska så sällan som någon kvinna känner sig det här tycker jag om, det här passar mig från början. Utan man behöver prova sig fram. Och det är samma sak här. Det är inget som är bättre eller sämre de första åren.
Jag tänker att det är ju också lite i tiden då att man pratar mer och mer om att det är allmänläkarna och det är primärvården som ska skriva ut systemisk hormonbehandling, så hamnar man ju också lite i diskussionen där huruvida man behöver ett gynekologiskt ultraljud eller inte. Vad säger du där?
Ja, nej, men jag känner att man får förlita sig på SFOGs riktlinjer, och de såvida inga kontraindikationer eller symptom då finns, så ska man ju kunna förskriva. Är man osäker så kan man ju alltid börja med de här preparaten och senare kanske inom 3-6 månader gå till en gynekolog. Och de riktlinjerna som är, har man inget problem sen tidigare, så är det okej. Är det som så att du däremot får en blödning, någon konstig flytning av något slag, då är det ju direkt till en gynekolog för att då utesluta att det handlar om en slemhinna som har vuxit till sig, och på sikt kan ju det leda till en livmodercancer.
Samtidigt som på 3 månader är inte chansen, eller risken kanske jag ska säga, särskilt stor att det hinner bli särskilt mycket tillväxt heller om det inte fanns där från början, tänker jag.
Verkligen inte. Risken är oerhört liten.
Mm. Då tänker jag så här att den enskilda vårdgivaren har ju väldigt mycket svängrum och speciellt redan nu. Så vad är problemet egentligen? Varför får vi inte bara pang, boom, bra vård? Hur svårt kan det vara?
Hur svårt kan det vara? Ja, precis. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vårdgivare inte tycker sig ha tillräckligt med utbildning. Och så förutom den här 7,5-poängsutbildningen på Lunds universitet och de här antal veckorna som ingår i allmänläkare eller läkarens grundutbildning, så finns det inte så mycket mera. Så jag tror att som vårdgivare så behöver vi börja sätta krav på vår arbetsgivare, på vår utbildning, på regioner. För det här är ju verkligen förebyggande hälsovård. Får vi mer välmående, trygga kvinnor, så kommer det att ge avtryck på hela vår hälsa. Och framförallt skulle jag vilja säga, utnyttja de resurser som redan finns. Uppfinn inte hjulet igen. Vi vet ju att det här med bättre kunskap hos vårdgivare, alltså det handlar ju mycket om trygga vårdgivare också som vet vad de talar om. Det leder ju till bättre omhändertagande, vilket leder till tryggare kvinnor.
Mm. Det är inte så svårt.
Det är verkligen inte svårt det här. Mer kunskap leder till bättre vård helt enkelt.
Ja, och det hör vi ju om och om igen, hur kvinnan ofta, det är information hon vill ha. Hon vill förstå, hon vill känna sig säker på att man inte är sjuk, att det inte är något som är fel på en. Och en del vill bara ha första hjälpen och andra vill förstå lite mer och andra vill inte överhuvudtaget sätta sig in i det. Bara hjälp mig med bästa effektiva möjligheter. Så vi är ju också olika där, tänker jag, men... Som sagt, det går ändå att rota sig fram till någon form av kunskap. Och jag hoppas att din bok kan göra skillnad där och att det kommer vara fler och lättare kanske även i vården att prata om klimakteriet med kvinnor så att de faktiskt förstår vad som är vad.
Ja, att uppmärksamma att... Jag tycker det ska vara självklart när en kvinna går till vårdcentralen till exempel att det här med... var hon kan faktiskt befinna sig i övergångsperioden ska uppmärksammas. Det ska liksom vara så fort en vårdgivare ser en kvinna, hon är 46 år, var kan hon vara någonstans? Hur påverkar det här hennes övriga symptom? Det ska vara komma lika naturligt som det här är till exempel att tänka på sköldkörtelhormoner. Det ska bara sitta där. Så, ja.
Ja. Du Eva, spännande. Vi har pratat länge nu och har man inte hört förra avsnittet så ska man absolut gå tillbaka och lyssna på det. Du har många järn i elden och det kan vara kul att hålla lite koll på dig. Och man kanske till och med vill träffa dig, höll jag på att säga. Vi kanske inte vågar utlysa så, men vad har du på gång? Berätta.
Nej, men jag har ganska så mycket på gång. Jag håller lite föredrag både för vårdgivare och för arbetsgivare. Det har vi inte pratat så mycket om. Men också för enskilda kvinnor. Jag har gruppverksamhet för de som önskar. Jag tar emot enstaka privata kunder. Och jag kommer att släppa en mycket enkel hemsida så att det blir enkelt att ta kontakt med mig. Jag fortsätter med Region Stockholm och det ska bli väldigt spännande framöver att se hur... mycket material vi kan få ut och hur mycket vi faktiskt kan bredda kunskapen. Jag fortsätter som barnmorska på Mamma Mia Östermalm och där är jag också engagerad i förbättringsarbete inom då klimakteriehälsan. Jag håller på att lära upp både barnmorskor och läkare på mödrahälsovården då, eller på gynekologmottagningen ska jag säga. Sen kommer jag också att börja jobba med digital klimakterierådgivning enstaka timmar per vecka på en nystartad mottagning, Vomni, som jag tror att ni kommer att få höra mer om så småningom. Vomni har inte gjort så mycket väsen av sig, men jag tror att de kommer börja marknadsföra sig själv mer start.
Mm. Och digital vård, hur kommer det sig att det skulle kunna fungera då när det gäller klimakteriet?
Det går lika bra att ha klimakterierådgivning via telefon för oss barnmorskor och även för allmänläkare och gynekologer, eftersom det behövs faktiskt inte en ultraljudsundersökning inför insättning, och det behövs ju absolut inte bara för rådgivning och bedömning vilken fas du befinner dig i. Så att det är väldigt lämpligt för digital rådgivning.
Ja, jag tänker också att det är väldigt många kvinnor som har gynekologskräck eller skräck för att lägga sig i en gynekologstol, och som gillar tanken på att inte behöva sitta ansikte mot ansikte med någon. Så att, ja, spännande. Det händer grejer i alla fall på något sätt. Sakta, sakta, framåt går vi.
Precis, jag tror att det kommer bli stor förändring i detta. Om bara 10 år så kommer vi nog ha implementerat detta rätt rejält.
Mm. Eva Elmström, tusen tack för att du vill dela med dig i Klimakteriepodden. Och jag tycker att det känns väldigt tryggt att det är någonting som håller på att ske. Och jag tycker också att det låter som att det börjar bli fler och fler som vill vara med och skingra den här klimakteriedimman som vi trots allt har famlat runt i ganska länge nu. Är det någonting som du slutligen vill lägga till här?
Det är oerhört viktigt med att rätt kunskap ges och att kanske rätt hormoner också ges, det vill säga de som passar den kvinnan. Jag kan inte låta bli att jämföra lite här med aborter till exempel. Man försöker inskränka då aborträttigheter för kvinnor i olika länder just nu. Men samtidigt så vet vi att den här inskränkningen inte leder till färre aborter utan större risker för kvinnor. Vi utsätter deras liv för risk. Samma sak här till exempel med bioidentisk progesteron som då många kvinnor önskar men kanske inte alltid får. Det här leder till att de söker privata hormonaktörer som kanske inte alltid har rätt kompetens. Men också att kvinnor åker utomlands och köper det här receptfritt i Spanien och så. Och kanske använder det på ett sätt som absolut inte är bra för dem. Det är ju sådana saker vi måste lyfta i debatten kring klimakteriefrågor också.
Mm.
Hoppas att jag har påverkat både någon vårdgivare och kvinnor till att antingen söka vård eller att skaffa sig mer kunskap.
Ja, men jättebra. Och det är faktiskt så, för du som lyssnar här nu, jag vet att det är inte bara kvinnor som lyssnar, utan det är många, just i ditt skrå, många barnmorskor som lyssnar. Det finns ganska många läkare som också lyssnar, även om de inte lika ofta erkänner det. Men det finns mycket vårdpersonal som lyssnar på Klimakteriepodden, så att det är ju fantastiskt tycker jag att vi sprider kunskap från alla håll på så gott vi kan, eller hur Eva?
Mm, absolut, du är väldigt duktig Åsa på att ta fram bra ämnen i detta.
Ja, och framförallt så tycker jag ju att det är kul att det är så många som är kunniga som vill ställa upp, så det tackar jag särskilt för. Och du är definitivt en av dem Eva. Så att tusen tack för att du ställde upp och ville ge så mycket av din tid till Klimakteriepoddens lyssnare.
Mm. Tack Åsa.
Ja, Eva använder ordet prevmottagning. Det betyder alltså preventivmedelsrådgivning. Och genom att boka det kan man kanske få komma till en barnmorska för lite förtäckt klimakterierådgivning. Om man inte är lyckligt lottad att bo i Skåne där detta redan erbjuds. Och jag hoppas innerligt att rådgivningen kommer igång på fler ställen med samma höga ambitionsnivå snart. Lyssna också gärna på avsnitt 132 med barnmorskan Emma Jonsson från Vårdförbundet. Hon vill också verkligen slå ett slag för barnmorskans professionella möjlighet att hjälpa till. Det känns verkligen som en grupp som vill stötta genom klimakteriet, så låt oss kunna vända oss till dem. Länkar till Evas hemsida hittar du som vanligt på hemsidan klimakteriepodden.se. Och så är det alltid kul med de av er lyssnare som hör av er. Lättast gör du det genom Klimakteriepoddens Facebook- och Instagram-sidor. I nästa avsnitt så ska vi få höra hur det har gått för Socialstyrelsen och regeringen med de senaste undersökningen om vad vi kvinnor vill ha av vården och vad man nu tänker göra åt det i och kring klimakteriet. Så stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.